det har rört på sig i det svenska sällskapen. Känner du till dem? Är det inte det svenska som vi har? Eller det gamla Sverige?
Att man har olika sällskap för olika mögiga döda personer.
Någon trubadur dog. Och så är det så här, ja, vi skapar direkt ett sällskap.
Ja, precis. Eller så är det liksom någon sån här väldigt rik typ mekenat som ingen känner till.
Menar du mecenat?
Ja, just det.
Förlåt, jag blir så glad de få gånger i livet du tar något fel och jag får rätta dig.
Jag uttalar sak fel hela tiden. Folk har ju tjabbat i 6 jävla år.
Om passus.
Ja, och jag tänker inte ändra mig.
Nej.
Hör det där jävla skitungen där ute. Jag bryr mig inte.
Nu har i alla fall Monica Zetterlund-sällskapet i Hagfors lagts ner efter år och år av dalande engagemang.
Ursäkta, jag gillar ju Monica Zetterlund, men varför var hon från Hagfors?
Det var hon väl.
Okej, då var det logiskt att det låg där.
Annars hade det varit extra gulligt att man så rikstäckande nyhet om att ett Hagfors... Vi pratar för lite om Hagfors överlag, tycker jag.
Ja,
jag tycker vi kan ha fler nyheter därifrån jämt. Okej, men du behöver inte oroa dig för sällskapens att det ska liksom dana helt och hållet.
Nej, det har kommit
upp ett nytt. En in, en ut.
Skönt, vad är det då?
Det nya är då P.O. Enquist. Han får ett litteratursällskap.
Ja, det var väl på tiden och väldigt...
Kommer du gå med?
Tänker inte höra till några som helst sällskap eller några organisationer eller några grupprunk överhuvudtaget framåt. En gång satt jag i och för sig och skissade på planerna till ett Bodil Malmsten-sällskap.
Ja,
jag vet inte riktigt vad
hur
som
går
hände.
Med det?
Det verkar gå långsamt framåt.
Det enda sällskapet jag har varit med i var som museets vänner. Det var ju...
Det
är inte en kulturpersonlighet på samma sätt.
Vasamuseets vänner, är inte det mer som liksom så här lekstuga för att man ska ha någonting att göra med sitt barn?
Nej, det här var
så att
vuxna.
Man får lite rabatt.
Jag var rätt liten. Jag gick med när jag var 6 och gick ur när jag var 12.
Klassiskt
Vasaskeppet-åldern.
Okej, då har jag varit med i Bamseklubben.
Okej, 2 starka sällskap.
Ja, precis. Och Deckarklubben också. I Kalle Anka. Toppen, Deckargåtan.
Gud, du hade blivit outhärdlig nere i helvetet om du fick ett sällskap. Om någon gjorde Kristoffer Andersson-sällskapet, det hade blivit tufft.
Jag förväntar mig att jag liksom kommer omvärderas efter min död i efterhand, som alla stora goda konstnärer.
Åt det sämre eller åt det bättre?
Åt det bättre, och då kommer DN liksom sitta och skriva sina mustiga söndagskröniker om, liksom så här, om den stora tänkaren och hur jag hade känt inför...
ett par japanska byxor.
Ja, och liksom så här, samhällsutvecklingen.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Hej, välkommen Kristoffer.
Tack Nanna.
Vet du vad jag är så jävla taggad på?
Semester.
Framtiden. Jag är så taggad på AI. Jag har en tech bro-idé.
Okay.
Jag vill starta ett eget AI-företag.
All right.
Jag kan inte säga vad jag vill göra i det AI-företaget, för det kommer ju någon snobb direkt för en så bra idé. Men tror du, kan du se mig vad heter det? AI-tech bro? Vad kallar man det? AI-tech startup? Ha en AI-tech startup? Kan du se mig ha det?
Nej.
Nej.
Och inte så mycket för att du inte kan AI, även om du inte kan det heller, utan för att du inte är en startup, Gary.
Okej, ska jag berätta idén?
Berätta, hur gör man en investeringsrunda?
Vet du hur jag hade gjort? Ja. Jag hade ringt Gunilla
Sälj
Van Platen. Sälj
med tjej.
Nej, jag hade ringt Gunilla Van Platen. För hon sa senaste gången vi träffades, hon bara så här, ring mig. Jag berättade för henne om min idé, om att revolutionera träning. Och så sa hon så här, ring mig när du har ett helt koncept. Så kanske jag ringer henne och säger så här, det blev inte med det där med träningen, men hör talas om AI. Jag har en idé. Tänk själv att sätta... Alltså ett sånt företag.
Okay.
Det är som att vi precis har uppfunnit hjulet. Och jag är så här, har du hört om en kaross? Men vill du höra min idé? Ska jag hålla på den?
Nej, jag kan höra den.
Vi kan få klippa bort det här ifall det är för bra idé.
Nej, nu är det slut på det här. Här klipps inget bort. Kör, Nanna.
Okej, min tanke är så här. Man matar in en AI alla texter du någonsin har läst.
Ja.
Alltså, så här, jag har en läsdagbok där jag har skrivit ner alla böcker jag läst ut.
Mm.
Så om jag skulle mata in det, alla de böckerna, och så kan man länka artiklar man har läst som har varit extra viktiga, så man kan liksom löpande putta in det.
Ja.
Och då kan det fungera som ens externa hjärna.
Okay.
Alltså jag kan liksom ha som allt jag har haft tillgång till, allt jag har läst och vet, kan jag ha externt utanför min hjärna.
Det här, det är en jättebra idé.
Okej, okay, klipp, vi kan inte ha mer här i sånt fall. Det här kan bli min framtid.
Det är en jättebra idé. Problemet är bara att tjänsten redan finns.
Tillbaka till ritbordet. Det är bara synd att jag redan har skrivit en pitch och förberett olika personer jag ska kontakta. Vet du vad det här är? Det här är lite som den gången när jag var 17 och bodde i Spanien en sommar för att jobba på en ekologisk farm dit mina föräldrar hade skickat mig. Och jag kom på att jag skulle skriva en bok där varje sida bara, först var det liksom A, då var allting bara på A hela boken, och sen så började B, och så allting bara på B. Så började jag med det och tyckte att det var en strålande idé. Och så kom jag hem och fick höra att dadaisterna hade gjort samma sak 70 år tidigare. Kanske inte 80 år tidigare.
Nej.
100 år tidigare.
Gick du upp i måndags morse och kollade Sverige Tunisien?
Då ser det här ansiktet ut som någon som skulle gå upp klockan 04. Jag suckade, vet du, jag gav upp när min pappa 3 dagar innan matchen berättade att han redan då hade börjat vända på dygnet. Att han gick upp 5 varje morgon för att lättare kunna ta sig upp till matchen.
Du ser ut som någon som skulle gå upp vilken tid på dygnet som helst för valfri, halvbegåvad, halvsnygg kille.
Usch.
Så det är det hänger på i det här fallet.
Nej, jag har järnbrist, Kristoffer, har jag sagt det. Ja. Jag orkar inte gå upp för någonting. Jag orkar knappt gå upp ens för att jobba. Ja. Jag orkar knappt sitta upp rakt, och då sitter jag ändå på en boll. Då måste man sitta rakt.
Då kan jag i alla fall berätta för dig att Sverige då spelade VM-premiär.
Och det gick riktigt bra.
Mm, det gjorde det. 5-1. Och det enda jag kunde tänka på, vilka dåliga skor sportankar hade.
Va?
Du, om du inte hade sett det här.
Nej!
Nej, säg inte nej, och säg inte kanske heller för den delen. Dö inte på den här kullen när vi är så nära en trevlig sommaravslutning.
Jag har inte sagt nej för jag inte tror dig. Jag sa bara nej som ett utropstecken.
Okay, ja.
Nej, är det sant? Ja. Hade sportankare dåliga skor? De hade kunnat ana.
Klockan 05.30 i måndags morse så brast jag ut i ett stort hånskratt och skrek titta, och min 4-åriga dotter som tvingades vakna liksom ropade pappa jag vill se, och så jag stod där och skrek så här, de dressade sneakers till dubbelknäppta kavajer, this is not allowed, det är haram.
Vad är dressade sneakers?
Alltså du, den lite cleana sneaken.
En vit sko?
Ja, en vit. Den kan också vara svart med lite glans översida. Den är väldigt ren också.
Visa bild. Ja. Visa bild.
Ja, men jag kanske har de här. Bild. Så här såg det ut 05.30.
Och får jag ta lite närmare? Okej, jag ser vad du ser. Det är alltså 2 män som har identiska skor. Alltså det ser så jävla fånigt ut. Det ser ut som en sån tjejing som ska ut och festa. Och så har de liksom klätt på sig ihop så alla har klackar. Så det kommer en så här hel grupp stapplande fram.
Precis.
Fast de har ju då matchande svarta skor med vit sula. Och
bara
de liksom
för att
du hem
min poäng. Så här såg det ut senare på dagen i en annan sändning.
Då har han Pops, heter han så?
André Pops.
Är det han?
Det jag tror att det är André Pops.
Han har ju då bara såna vita sneakers.
Ja, med den där strumphistorien.
Ah, låga ankelstrumpan.
Ja, alltså... Oh, gud, alltså jag...
Saknar du Brandao i såna här lägen som satt med flipflops?
Alltså flipflops hade 100% varit mer okej än detta. Men i alla fall, jag vet kanske, 5:30 en måndag morgon så borde jag kanske inte ha åsikter om någonting alls. Allra minst folks fötter. Men där satt jag och var jävligt, jävligt sur.
Ja.
Och jag försökte förklara det här problemet för min dotter då. Och så, jag sa att det är väldigt konstigt med människor som klär sig för att gå på kalas. Vilket man gör om man har en dubbelknäppt kavaj. Det får man ändå säga. Och sen sätter på sig gummistövlar. Som om de var på väg till förskolan.
Det är ju snyggt ju. Jag tycker en skitsnygg stil.
Ja, det är Madicken möjligen. Men
jättesnyggt.
Det finns ett namn på det. Det finns en karl på Chicago Sun Times. En sportkrönikör som jag nu har glömt namnet på. Som skrev en hel text om kostym med sneakers på sportmediefolk.
Aha.
Alltså det är ju väldigt gammalt att sportankare klär sig illa. Överhuvudtaget. Jo, det är ju väldigt lågt hängande frukt.
Det är inte heller deras intresseområde, va?
Nej, men vi har haft den här diskussionen varje jävla mästerskap. Alltså finns det ingen annan bakom kameran som kan, liksom, kan säga till...
Tänk en stylist som ska ta fram ett par blankpolerade såna Trump-skor i fyra storlekar för stora.
Decorum Armageddon kallades det här i Chicago Sun Times. Tesen var när NBA, alltså den amerikanska basketligan, mer eller mindre tog över det hela herrmodet. Alltså du vet så här, basketsneaken blev en statusmarkör och så vidare. Så började liksom så här Silicon Valley-direktörer, sådana som gärna köper en idrottsklubb. Och nu för tiden så drar de på sig, vad heter de här? Det här Hockas. Alltså ett skomärke som är väldigt populärt bland människor utan smak för tillfället. Mm. Till en liksom illasittande Hugo Boss-kostym. Fotbolls-VM är ju då, och jag visste det här innan det startade, man vet varje gång är ett mästerskap i dålig smak.
Tycker du verkligen det? Får jag göra en liten passus?
Ja, sure thing.
Det har varit väldigt kul att se lagen dyka upp, speciellt det kongolesiska laget.
Precis, men jag kommer till dem.
Ja, du kommer till dem. Okej, förlåt. Superpassus.
Ta tillbaka din jävla passus. Nej, men så här, problemet är ju... Helt plötsligt får människor utan något som helst kulturellt kapital synas och höras väldigt mycket. Vilket jag naturligtvis tycker är ett problem. De har obegränsat med utrymme på sig. En annan, till exempel...
Det finns inte heller så mycket att säga om fotboll.
Nej, precis.
Jag läste en, skryt nu, men jag läste en text i The Colombian. Mm. Kanske den heter El Colombian. Kanske den tidningen i Colombia. Bara för att jag ibland gör så. Okay, ibland är jag så, vad händer i den spansktalande världen? Mm. Och vet du vad som händer?
Hur är det i din spanska?
Den är så pass bra
att jag... Du klickar
på
den här lilla flaggan.
Nej, jag vet inte om att det finns en sån funktion, utan jag kopierar och så klistrar in
nästa
Google
gång, klicka översätt. På den lilla engelska flaggan som garanterat finns högst där uppe.
Men det är bara så kul att kunna läsa parallellt. Då kan man läsa spanska versionen och den svenska.
Ja, häftigt. Det är som när jag läste Pasolinis diktverk första gången. Mm. Italienska på ena sidan, engelska på andra sidan.
Kände du kova?
Ja, då jävlar.
Nej, men alla pratar ju om samma sak. Det var en jättebra artikel om typ så... Bla, bla, bla. Fotboll har blivit bara pengar. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Mm, ingen råd. Ja.
Mm, okej.
Okay. Och det var ungefär som de svenska debatterna har låtit. Alltså som alla som har typ en take på fotboll. Mm. De pratar ju så. Och det finns ju inte så mycket mer att säga om det.
Nej, precis. Det jag försökte säga var att problemet är att människor liksom så här, utan smak och bildning... Liksom, bara tar över all liksom, medieverksamhet i ett år, medan en annan, till exempel jag, liksom får kämpa för att få säga två meningar i följd i till exempel den här podden utan att bli avbruten. Men sportbollspersoner, de får oändligt med längd på sig. Kvällstidningen är nu överfulla av människor, så kallade sportkrönikörer, som får skriva riktigt, 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 riktigt överlastade texter utan slut.
Men det är det som är konstigt, för det finns ju inte så mycket mer att säga. Bollen är rund. Det är sjukt hur mycket pengar som bestämmer fotbollen. Men typ alltså, de två grejerna som finns att säga. Och mer kan man säga.
Jag älskar fotboll. Men någon måste bara konstatera. Alltså, de mest profilerade sportkrönikörerna i samtliga liksom, kvällstidningar och dagstidningar också för den delen. De får oändligt med utrymme. En kulturtext som hade varit så lång hade kapats på hälften eller slängts i papperskorgen. De är superöverlastade med liksom adjektiv. Man förstår inte riktigt vad personen vill. Det står ofta så här typ, jag har ett krav. Vinn Sverige, vinn. Skapa de här gulddrömmarna. Få mig att tänka på när jag var 4 år och sprang med vinden i håret. Den där lille pojken, det är han ni kämpar för ikväll. Så är alla.
Men okej, men om du var sportjournalist, vad hade du själv skrivit? Hade du skrivit om modet då?
Nej, men då hade jag skrivit om vad folk har på sig.
Mm. Saknar 70-talet. De hade så här korta shorts. Som var sexigt i min män som har korta shorts.
Jag hade skrivit
Kristoffer, vad tycker du om det?
Ja, det är ju supersexigt. Men jag hade skrivit en text om människor som bär den lite dressade sniken. Helt oerhört. Och jag vet liksom inte vilket jävla så här tidningsreportage från 2007 som används liksom som bevisföring för att det här på något sätt ska anses vara okej. Och det är inte det att jag inte är tillåtande. Jag har alltså, även om ni inte tror det, i övrigt överseende med att människor inte kan klä sig. Det är svårt. Alla behöver liksom inte ha kläder som liksom främsta intresse. Det är liksom inga konstigheter.
Tänker du på någon speciell person?
Nej, det gör mig liksom ingenting att merparten av mänskligheten, framförallt männen då, går runt i liksom lite för billiga kostymer, dåligt sittande, och att man gärna gör en lite för stor slipsknut för att man tror att den på något sätt utstrålar dominans. Men liksom att bära sneakers till dubbelknäppt kavaj, det är liksom för grovt. Det får ingen att se lite mer ledig ut. För att alla...
Men beror inte på sneakern och beror inte på kavajen. Alltså vissa kommer undan med det.
Absolut, ingen kommer undan med det. Vet du bara, alla människor som inte har en kostym har idéer om en kostym och hur man liksom får den att kännas mindre kostymig. Och alla de är fel. Och impulsen, vilket jag förstår att det handlar om, för det är en liknande impuls, när de här herrarna sätter på sin kostym så känner de sig lite överklädda. Och så tar de på sin sneaker och tror att det gör, får dem att se mer ledig ut. Det gör det inte. Det får dem att se ut som barn.
Jag brukar ha sneakers och kostym.
Ja, men det får du inte ha. I alla fall då. I årets VM håller jag därför naturligtvis på den demokratiska republiken Kongo.
Oh, vad synger de med?
De anlände till VM i skräddarsydda kostymer. Såg fucking splendid ut. Och hade de här leopardprintade mönstren. Det var svarta kostymer då. Vilket var okej, för det här var en formell ceremoni när de anlände till ett VM. Det var en leopard tvärs över kavajen, gjord av en kongolesisk designer. Jag tror att det var första gången sedan 1974 de var med. The occasion krävde en svart kostym och inte vilken svart kostym som helst. De visste det. De kallas ju då leoparderna, va? Och vi har pratat om det här på den innan, men alltså Kongo har ju genom alla år visat att kläder inte har med pengar att göra.
Verkligen.
Det finns ju då en hel rörelse där nere, LASAP. Och nu ska jag in...
Världens enda subkultur.
Min franska är faktiskt för dålig. Société de Ambien, nej, jag kan inte göra det här. Det betyder ungefär stämningsskaparnas och de eleganta personernas sällskap. Men alla är taxichaufförer, skräddare, trädgårdsmästare i vardagen. Men efter jobbet förvandlar de sig själva till dandys och går omkring som små rockstjärnor på grusvägarna där. En gång i tiden, jag har pratat om det här tidigare i klubben, sa jag att det betyder ungefär storspenderare. Men det är alltså inte sant. Så jag vill rätta ett avsnitt för ungefär 300 avsnitt sedan.
Vad skönt, äntligen. Jag vet att någon har legat samlös över det där.
Men man klär sig då väldigt fint och extravagant, liksom en kongolesisk Oscar Wilde. Men hela tanken här är ju då med LASAP är att om du klär dig som en dyr människa så kommer du behandlas som en dyr människa, oavsett om du rensar ogräs på dagarna.
Ja.
Och dessutom började...
Det har jag hört många kvinnor prata om när de säger att de vill ha dyra handväskor. Det är för att de vill bli behandlade bättre. Mm. Det tyckte jag var så jävla deppigt.
Ja, jag är osäker på om, alltså, det, så, oh. Jag är osäker på om det stämmer, men det finns ju en politik i här. Alltså för alltså, kostymen är också ett motstånd. Lyssnar du, Nanna?
Ja, förlåt. Jag börjar kolla på min väska.
Ja.
Den är inte grund för att man ska bli behandlad bättre.
Ja, men här finns i alla fall ett motstånd. För vilka var det som liksom, krävde att man skulle ha kostym på sig för att vara lite europeisk? Jo,
kolonisatörerna.
Belgarna. De där jävlarna. Och vissa av dem betalade också sina arbetare i begagnade kläder istället för pengar. Så, kongoleserna tog det där. De gjorde sitt eget. En kille som heter Papa Wemba blåste upp det liksom på 70-talet till subkulturen LASAP. Och nu är det uppenbarligen Kongo som kan det här, inte vi.
Vad har de för skor till då? Det kongolesiska laget?
De hade naturligtvis nu minns jag inte exakt vilken skomodell de hade, men de hade ju skinnskor med snörning. Jag vet att här slarvas det inte med sånt.
Det här är inga vita sneakers.
Det blir också en uppvisning av den här poddens absolut mest kända citat, att only the rich can afford to have cheap shoes. För den där jävla slarvigheten i att ha råfula vita sneakers till kostym, det kan bara den som liksom har råd att liksom förlora lite status göra. Liksom så här. Jag fattar ju inte varför, men André Pops har ju av skäl jag inte, verkligen inte begriper högre status där ute i stugan än vad jag har. Men sapören gör tvärtom. Han lägger allt på det dyraste han kan hitta för att det är hans fucking värdighet som står på spel. Och liksom att klä sig då i den franska och brittiska modeindustrins mest extravaganta outfits. Det är ett inslag av motstånd som liksom kommer när de landar på Houston. Sportankaren där i sina sneakers, han säger att jag är så innanför att jag tänker inte anstränga mig. Och bara avslutningsvis då, jag vill bara föra till protokollet att det här gäller oss alla, även mig. när jag sitter där 5:30 på en måndag morgon och dömer främmande mäns fötter i en kavaj som jag har sovit i.
Var du på dig då själv på fötterna?
Jag tror att jag var barfot. Men det får man vara innanför hemmets fyra väggar.
Något kul har äntligen hänt mode Sverige. Har du hängt med?
Ja, jag har hängt med i rubrikerna av det väldigt hypade LLL som också var Nöjesguiden Stockholmspris, vill jag minnas, i vintras.
Det är alltså Lundback, Lindgren och Leff som är tre designers då, som tillsammans har gjort sin andra kollektion som visade nu under modveckan. Mm. Och den första är då för att hylla Vasaskeppet som sjönk för 398 år sedan. Som då en gammal medlem av Vasamuseets vänner så är jag så fruktansvärt taggad på 400-årsjubileet.
Jag anar redan nu doften av camp.
Ja, verkligen. Inte
har jag fel?
Nej, absolut.
Verkligen.
Och jag vet bara att min vän Samanda brukar säga att det är en specifik typ som gillar Vasamuseet. Det är samma typ som gillar marschmusik. Mm. Alltså att man är liksom lite barnslig i sin smak. Man gillar så här bombastisk, storslagen, men helt enkelt barnslighet. Och jag tycker det stämmer med LLL på ett väldigt bra sätt. Alltså det är liksom storslaget, barnsligt, kul och jättesnyggt.
Mm.
Korsetter, gelanger, mycket, mycket bröst och massa rosetter.
Mm.
Och den här kollektionen heter Speak Easy och ska typ gestalta en framtidsdystopi av förbudstider. De hade liksom typ tagit inspiration från Cabaret med mer och mer. Men jag ser fortfarande bara Vasaskeppet i Lundsberg.
Det känns också som att de fyller ett hål i svensk mode som förut typ hölls av Ann-Sofie Backs Cheap Monday och sånt. Alltså när hon gjorde de här liksom cyberpunk-kollektionerna, det var ju många år sedan nu liksom. Ett mode som liksom dels representerar ungdom och dels representerar lek och allt sånt. Så det tycker jag är nice. Alltså, mode har alltid strävat mellan två olika saker, så här, funktion och dekor. Och de senaste åren har liksom funktion varit väldigt eftersträvansvärt. Alltså,
men det säger ju bara att ha sneakers till.
Ja, nej, men
det har man ju för att det är funktion.
Ja, nej, men mer bara så här, en svart tröja. För att folk i någon mån tror jag också har känt sig lite trötta på överflödet av information i största allmänhet. En svart tröja, möjligen att den sitter lite bättre än andra svarta tröjor, men det är verkligen del. Så jag tycker att det är på tiden att någon börjar ha lite roligt också.
Uh-huh. Och det tycker jag verkligen.
Jag saknar
det är så kul. Uh-huh. Kul och lekfullt. Skepp ahoj! Tack för idag, Kristoffer.
Tack, Nanna.
Vår producent heter Mattias Wallenius. Vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Ciao.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.